Vi ber en gång till. Tack far för möjligheten att få ge i kollekten. Tack för de pengar som vi nu har fått samla in. Och jag ber om vishet att förvalta dem så som du vill. Att använda dem på ett sätt som gör att människor ser och förstår vem du är, Jesus. Och får ett möte med dig själv. Och så ber jag att du själv, helige ande, ska göra ordet levande. Att du ska lyfta det som är tilltalet ifrån Gud själv. Och det som inte är så viktigt, låt det få försvinna bort. Men låt det bli kvar i våra liv som du vill ha som en arbetsdeg att arbeta med i våra liv. Det ber jag om. Amen. En solig dag i mitten av 1900-talet satt tre mycket upplysta och genomtänkta teologer ute i en båt på Genesarets sjön. De hade säkerligen väldigt intressanta diskussioner eftersom de var teologer. Solen ligger på och helt plötsligt blir de väldigt törstiga. Den första kliver ur båten, går till stranden, köper sin dricka, njuter av den, går tillbaks och sätter sig i båten. Efter en liten stund så kliver också den andra ur båten och gör likadant. Går in till stranden, köper en dricka, njuter av den, går tillbaks och sätter sig i båten. Det dröjer ju inte länge förrän den tredje också känner att jag behöver verkligen någonting. Kliver ur båten, men plumps! Inte kunde han gå på det där vattnet. Men det var inget bekymmer. Han börjar simma. Simmar till land. Han dricker en dricka, simmar tillbaks till båten, kliver upp och sätter sig där. Och så har de en fortsatt trevlig diskussion. Men så säger den första så här: du, skulle vi ha berättat för honom vart stenarna låg? Och då säger den andra: vilka stenar? Det tog ett tag, men de flesta förstod den efter en stund. Den här berättelsen visar lite olika sätt på hur man kan se på just den text som Rut läste. En text, en berättelse som för många av oss kanske är lite belastad. Därför att vi har hört den så otroligt många gånger. En berättelse som faktiskt kan vara lite irriterande. För vad i all sin dag skulle Petrus skena ute på vattnet? Vad hade han där att göra? Han kunde väl ha suttit kvar i båten och låtit Jesus ta hand om stormen. Han behövde inte ha klivit ut. Det där irriterar lite därför det går över vårt förstånd, vårt förnuft. Och det strider mot alla naturlagar. Och så gör ju Petrus det där som jag aldrig någonsin kommer få vara med om. Och det är ju också lite irriterande och kan göra mig lite avundsjuk. Den här texten eller en fråga utifrån det här dyker ofta upp ibland i tv-soffer. När politiker som bekänner en kristen tro på något sätt, om det ska avgöras. Om de är tråkiga, lite tunt kristna. Eller om de är reflekterande, om de kan ifrågasätta texten och se det symboliska värdet. Om de kan ha ett kritiskt tänkande. Det här är en fråga som man ofta möter i skolan. Och den är så här: tror du att Jesus gick på vattnet? Säger man ja, och då riskerar man ju komma det där töntdiket eller att man är gammalmodig, att man inte kan tänka kritiskt. Om jag säger nej, jag tror inte att Jesus gick på vattnet. Ja, då får jag också väldiga, väldiga problem. För om det här bara är en symbolisk berättelse, om inte det här egentligen har hänt, ja, men vilka texter är då sanna? Vad kan jag då i all sin dag lita på i Bibeln? Och vem är det som har tolkningsföreträde och kan bestämma att just de här berättelserna skulle vara bara liknelser eller symboliska berättelser? Gå hem och läs den. Och läs den som Rut gjorde med öppna ögon. Så tror jag att du faktiskt kan se någonting nytt. Där Gud kan tala till ditt hjärta. Och det hoppas jag att han gör också nu. När jag har läst och tänkt lite grann. Och bett. För mig utmanar den här texten mig i min tillit till Jesus. Och den här texten, den finns både i Matteus, den finns i Markus och den finns i Johannes. Det finns likheter, men det finns också en del intressanta skillnader. För det är nämligen bara i Matteus som det är Petrus som går på vattnet. Bara i Matteus evangeliet. I alla de andra, eller de andra två, så är det bara Jesus som är ute och går. Men i det här fallet så är det Petrus. I alla tre fallen så säger Jesus några fantastiska ord. Han säger så här, mitt i stormen: det är jag. Var inte rädda. Tänk vilken otrolig kraft det ligger i just de orden. Därför att det är inte vem som helst som säger det här. Utan det är Jesus, Guds egen son, som säger det. Det är jag. Och de orden kan förmå, precis som Rut sa, att hjälpa oss upp i det som kan vara mitt livskris eller min stormiga livssituation just nu. När jag är lite noja eller är lite orolig, exempelvis inför att hitta rätt i en predikan, det kan vara inför en konfa-lektion, kan man gå igång och bli nervös. Då finns det i den här församlingen två riktigt goda medelålders gubbar som har en alldeles särskild förmåga att säga samma mening. Det kanske beror på att de är ganska jämngamla, att de troligtvis har gått kanske i samma tonårsgrupp, kanske samma konfa, de har nog hängt en del med varandra. Men de brukar säga så här till Karin, ibland så här, skärp till dig, eller du behöver inte oroa dig. Och så säger de så här, du har ju universums skapare i ryggen, varför är du orolig? Precis, jag har ju universums skapare i ryggen, det är ju han som är i ryggen på oss. Vad har jag då för anledning att oroas? Ibland tänker jag, ja, ni vet inte hur det är. Och ni vet inte hur jag har det. Men ibland så blir de där orden sanningen som får mig att faktiskt klara en bit till. Och då blir det en sanning som jag kan leva på. Att jag går med universums skapare. Han som säger, det är jag, var inte rädd. Vet du vad, jag tror faktiskt att det var viktigt att Jesus gick på vattnet. Jag tror inte att det här bara är en tillfällighet, att den finns med i tre stycken av evangelierna. Han var uppe på berget, han hade skickat iväg lärjungarna, det var natt. Han hade dragit sig undan för han skulle vara ensam med fadern. Men när han är där uppe på berget, så av någon anledning så ser han, fast en natt så är det troligtvis mörkt, det är oväder för stormar på sjön. Men han ser lärjungarnas situation mitt ute på sjön, att de kämpar därför att de har motvind och det är en svår situation för dem. Troligtvis hade han ingen båt. Han ägde nog ingen båt och mitt i natten kanske inte var så lätt att få tag på någon annan som skulle ge sig ut på ett stormigt i Genesaret. Troligtvis kunde han inte simma heller. För det ingick i hans mänskliga begränsning. Troligtvis gjorde han inte det. Han klarade inte av det. Han var ju faktiskt människa. Och så fanns det troligtvis ingen simskola heller när han växte upp i Nasaret. Men en annan sak är att han var fullständigt oberoende av underlaget. Han kunde helt enkelt kliva ut på sjön. Han behövde ingen båt. Han behövde inte kunna simma. För det kunde han. Han kunde gå på vattnet och det ingick i hans gudomliga storhet. Och när han säger lugn, det är jag, så får det både mig och omständigheterna att lugna ner sig. Och att Jesus gick på vattnet, det säger faktiskt någonting om vem han verkligen är. Jag tror också att det var viktigt att faktiskt Petrus gick på vattnet. Annars hade inte det funnits med i den här berättelsen. Det är viktigt för att också det visar vem Jesus är. Men det visar också att den som sätter sitt hopp till Jesus, vilka otroliga möjligheter det finns och vilka erfarenheter man kan få av Gud om jag sätter mitt hopp till rätt sak. Jag sätter mitt hopp till Jesus Kristus. Var det ett misslyckande eller var det ett lyckande? Ja, visst var det ett misslyckande. Han sjönk ju faktiskt. Han tappade ju fokus. Han sjönk. Eller höll på att sjunka, som Rut sa. Men det var ju också ett lyckande. Han gick ju faktiskt på vattnet. Men hur var det för dem som satt i båten? Kanske det var ett misslyckande för dem. De gick ju aldrig över relingen. De hade väl samma möjligheter egentligen att säga, Jesus, är det du? Om det är du, säg åt mig att komma ut på vattnet. Men de satt kvar. Eller så är det en triumf för både Petrus som knallar ut och för de som är kvar i båten. Ett riktigt, riktigt lyckande för allihopa. Därför att de fick insikt i vem Jesus är. För det står att när de hade insett vem det var, du måste vara Guds son, så föll de ner inför Jesus. Då vi sjunker eller det ser ut som vi misslyckas, triggar det oss som Petrus att ropa på hjälp? Triggar det oss att komma igen eller får det oss att faktiskt ge upp? Då vi sjunker, för vi gör det lite nu och då, på på olika sätt i våra liv. Det ingår liksom i det här att vara människa. Men då kan Gud få visa vem han verkligen är. Att han sträcker ut sin hand och drar oss upp. Både temat och den här texten sa jag var lite utmanande. För nästan är en viktig fråga. Vad är det vi sätter vårt hopp till? Ja, jag hoppas så innerligt att det blir en bra gudstjänst. Att det blir en bra predikan, att det är innerlig lovsång. Ja, jag hoppas att det är salmer med bra text. Nej, jag hoppas att det blir kyrkfika med ett riktigt hembakat bröd så det blir ordentligt den här söndagen. Nej, jag hoppas att det blir mackor efteråt så jag slipper gå och vara så där vrålhungrig. Det hoppas jag att det blir goda samtal. Att jag får prata med de där som jag inte riktigt har pratat med på länge. Det hoppas jag får göra på kyrkkaffet. Vad hoppas vi på när vi tänker att vi ska gå och fira gudstjänst? Vad sätter jag mitt hopp till när jag går hit på söndagen? Är det till en massa yttre omständigheter? Eller sätter jag mitt hopp till att jag ska få möta den levande guden? Att jag ska få ett möte med Jesus själv när jag kommer hit? Det andra är ju inte fel. Men det kanske inte är det viktigaste. Det är superviktigt. Men vi kan ju inte sätta vårt yttersta hopp till att det ska bli bara en trevlig stund. Vad sätter jag mitt hopp till när det gäller min personliga ekonomi? Att räntorna inte ska gå upp, för då klarar jag inte lånen. Eller då får jag inte åka på den där resan, utan då måste jag ta det här lilla extra sparkapitalet för att betala de där räntorna. Vad sätter jag mitt yttersta hopp till när det gäller församlingens ekonomi? Att det ska gå runt. Kanske att vi också sätter våra tillit lite grann till alla de här försäkringarna som erbjuds i detta fantastiska land Sverige 2011. Där vi inte vill riskera att missa någonting om vi skulle råka ut för någonting. Vi vill inte förlora pengar eller möjlighet till ett gott liv. Ofta sätter vi vårt hopp till omständigheter och till människor runt omkring oss. När det egentligen bara finns en att sätta sitt yttersta hopp till. Och det är till Jesus som det står i Hebreerbrevet 13:8. Jesus Kristus, han är densamme igår, idag och i evighet. Räntan går inte upp eller ner med Jesus, utan han är densamma. Jag skulle säga att det är en riktigt svår fråga. Vad sätter jag mitt hopp till? Jag som bor i Sverige 2011. Jag tycker att det är en superstor utmaning. För utåt sett ser det ut som att vi har relativt goda liv. De flesta av oss sover i en säng. De flesta av oss sover i sin egen säng på natten. Vi har mat i kylskåpet. Och oavsett om vi förvärvsarbetar eller inte, så får de flesta av oss, till och med yngre människor, men de flesta av oss får pengar in på kontot varje månad. Mer eller mindre. Ekonomiskt sett så kanske vi inte är beroende av Gud för vår överlevnad. Att sätta vårt hopp till Jesus för mat för dagen. Men utmaningen kanske då blir ännu större. Då jag utåt sett har det ganska bra. Hur sätter jag mig mitt hopp då till Jesus? Mitt i mitt livs goda dagar och goda välsignelser. Vart får Jesus plats mitt i det som är så bra för mig? Och när vi var på skidläger över nyår, så var det en av ledarna 20+, som under ett bibelstudium, vi hade sådana här samtalsbibelstudium, så alla fick vara med och prata, och riktigt, riktigt bra. Sådana predikningar kanske vi skulle ha ibland, att vi har lite mer av dialog. Så pratade vi om att komma in i beroende, och att man var lite utmanad av att faktiskt kunna få leva i beroende av Jesus. Och så säger hon så här. Och just på den ekonomiska biten så kom vi igång och pratade. För det kanske är ett sådant där konkret exempel. Så sa hon, att leva i beroende av Gud, det kanske inte är att i slutet av månaden, när pengarna är slut, be till Gud om pengar till jeansen som jag väldigt, väldigt gärna skulle vilja ha. Särskilt inte med tanke på att jag redan har 5 bra jeans i garderoben. Det kanske inte är att leva i beroende av Gud, att då fråga om pengar, när jag i början av månaden inte har frågat Gud vad jag ska göra med de pengarna jag har. Det är lätt att när krisen kommer eller när pengarna är slut, då ropar vi på Gud. Men om vi vill leva i beroende, kanske det är när vi har allt det goda som vi ska fråga, Herre, vad vill du att jag ska göra med allt det här? Jag vill leva i, sätta mitt hopp till dig. Hur ska jag då göra med min ekonomi som jag har varje månad? Och så säger hon, kanske hade det varit ett annat läge om jag i slutet av månaden hade bett om pengar till något som jag verkligen hade behövt. Om jag i början av månaden hade frågat Gud, hur ska jag använda dem? Jag tror att det för varje människa är en självklarhet att ropa till Jesus i livskriser. Det ser man under stora katastrofer. Då hör man ofta att det människor gör det att de ropar på Gud när liksom man inte riktigt klarar ut situationen själv. Men faktum är att hur jobbigt det än är när livet krisar, så ganska många dagar av vårat liv, förhoppningsvis de flesta, men med full respekt för de som inte har det så, men förhoppningsvis så är de flesta av våra livsdagar goda dagar. Då det faktiskt är mer frid än storm i våra liv. Och då är ju frågan, hur sätter jag då mitt hopp till Jesus? En nykristen människa, sån där som precis har fått möta Jesus, det är så härligt att få vara i närheten av dem. För då är Jesus liksom svaret på allting. Och det mesta är väldigt lätt och det är riktigt, riktigt härligt. Efter ett tag är det som man kommer in i trons medelålder. Visst är Jesus hoppet och visst litar jag på honom. Men någonstans så har det blivit lite vardag och kanske fascinationen över att få tillhöra Jesus och insikten i vem han är kanske har mattats lite. Och det blir någon form av trosmedelålder där jag kanske sätter mer av min tillit till vänner eller till min ekonomi eller till det som är runt omkring. Och så möter man en människa som har vandrat många, många år och nätter med Jesus. En människa som har en lång erfarenhet om vad det är att sätta sitt hopp till Jesus. Många gånger då så tycker jag att man möter en människa som på något sätt har en frid och en lugn i sitt liv och en djup, djup förtröstan på att det går att förlita sig fullt ut på Jesus Kristus. Man har många års erfarenhet av det. Likadant tycker jag om man besöker ett kloster eller umgås med människor som ofta och mycket lever i nära gemenskap med Gud. Det andas någon form av hopp, tillförsikt, tillit, även om inte de människorna heller alltid har det lätt. Och i psalm 131 så står det så här. Och det tycker jag känner, det smakar gott, och så tänker jag på en människa som har vandrat länge med Gud. Herre, jag är inte övermodig. Jag har inga stolta later. Jag ägnar mig inte åt stora ting, åt det som övergår mitt förstånd. När jag har lugnat och stillat min själ, jag är som ett litet barn, som barnet i moderns famn. Hoppas på Herren, Israel, nu och för evigt. Låt oss inte hamna i trons medelålder, där Jesus bara blir en av allting att hoppas på. Men vad är det att sätta sitt hopp till någonting? Vad är det? Jag skulle säga att det är att sträcka sig, att luta sig mot något som är större än mig själv, som är stabilare än mig. Att söka en förankring utanför sig själv, och så är det en insikt och en acceptans av den egna begränsningen. Ett erkännande av att jag är beroende av någon annan. Vi ska absolut inte skämmas för att vi bor i Sverige. Vi ska vara glada, vi ska vara tacksamma för de försäkringssystem, det samhälle vi lever i, att vi har goda dagar. Men jag tror det finns en jättevikt av att öva sig i att sätta sitt hopp till Jesus under livets goda dagar. Visst kan vi alltid ropa till Jesus, men jag tror det finns en vits att öva sig i tillit, i hopp, och att sätta hoppet till honom just när vi har de goda dagarna. Om man ser på Jesus så står det att han drog sig undan för att vara ensam med Gud uppe på berget. Han tog regelbundet tid med fadern. I apostlagärningarna så ser vi hur viktigt det var för de första troende att regelbundet ta del av församlingsgemenskapen, av brödbrytandet, av gemenskapen, av undervisningen. Och som ni såg kanske på väggen innan här, så den 13 februari så hälsar vi nya medlemmar välkommen just i den här delen som är Sävedalens missionsförsamlings del av Kristi kropp. Och funderar du på att ja, men det kanske är dags för mig att bekänna min tro på Jesus genom att bli medlem i församlingen? Välkommen att prata med mig eller Robert Och adress och telefonnummer som här finns i foajén. Jag tror att församlingsgemenskapen är otroligt viktig. Att överlåta sig till varandra. Brolins var ett ungt par som var ute som missionärer i Dagestan för ett antal år sedan. De blev kidnappade och satta i en jordhåla. Och jag tror, om jag inte minns helt fel, att det var nästan ett halvår som de satt i den jordhålan, inlåsta. Och när de i tv och olika intervjuer efteråt då fick berätta vad som gjorde att de ändå höll sig mentalt fräscha. För att sitta instängd i en jordhåla och bara få tillstucket absolut nödvändigast någon gång om dagen kan ta knäcken på även den starkaste personen. Då säger de så här: vi tror att något av det viktigaste det var att alla de bibelord som vi kunde utan till, de läste vi eller citerade högt för varandra. Och de sa, det hjälpte oss att hålla oss fräscha här uppe, men också här inne. Att läsa alla bibelord vi någonsin hade hört eller kom på, det gjorde att vi inte tappade modet. Jag tror att de under sina livs goda dagar hade övat sig i att sätta sin tillit till Jesus. De hade läst Bibeln så att de hade fyllt sig med det. Så att när de kom i en livskris, en otroligt svår situation, så fanns det bibelord som den heliga ande kunde hjälpa dem att komma ihåg. Och som faktiskt gjorde att de överlevde en fruktansvärd period i sitt liv. Avslutningsvis, vad gör insikten om vem Jesus är med oss? Den insikt som lärjungarna fick efter att både Jesus och Petrus hade klivit runt på vattnet, det var att Jesus är Guds son. Det är vad de säger när Jesus kliver i båten och det lugnar ner sig. Du måste vara Guds son. Och så föll de ner och så tillbar de honom. Men hur påverkar det här mitt vardagsliv? Att Jesus är Guds son. Och att jag vill sätta mitt hopp till honom. Hur påverkar det mitt vardagsliv på måndag? Hur övar jag mig i under mitt livs goda dagar att sätta min tillit till honom? Hur påverkar det min bön? Ber jag som om Jesus verkligen är Guds son med allt vad det innebär? Handlar min bön till 90% om mig själv och mina bekymmer och mina problem? Eller kan det vara så att Gud utmanar oss att sträcka oss ut längre i bön, att be för fler saker och fler människor än de som ligger absolut närmast vårt hjärta? Hur påverkar det min syn på ekonomin att jag ska sätta mitt hopp till Jesus? Vad det gäller min ekonomi, församlingens ekonomi? Hur påverkar det min vardag och min relation till andra människor? Att jag inser att Jesus är Guds son och att jag i vardagen vill sätta mitt hopp till honom. Innebär det att när jag bjuder till middag eller fest så kanske jag har utrymme för ytterligare någon än de jag själv i första hand väljer att bjuda? Kan det vara ett sätt att påverka och utmana mig att sätta mitt hopp till Jesus? Att kliva ut båten för oss, det tror jag att vi ska sätta vårt hopp till Jesus och låta den insikten att Jesus är Guds son påverka mitt vardagsliv under mina goda dagar. Påverka min bön, min ekonomi, mina relationer. Och du vet ju precis vad du behöver öva dig i att sätta ditt hopp till Jesus. Ropa till Jesus i din nöd. Men låt honom också få vara ditt hopp när du har det bra. I Matteus 6:33 så står det så här: sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Sen ska ni få allt det andra. Vi ber. Tack Jesus att du finns där mitt i våra otroliga svåra stunder när vi behöver dig som allra mest. Men tack att du är lika närvarande när vi på något sätt inte riktigt kanske räknar med dig. Utan vi litar på allt det goda som vi är så tacksamma för att vi har och ibland kanske tar för givet. Och förlåt oss då att vi gör det. Jag ber att du själv ska lära oss vad det är att sätta vårt hopp till dig, Jesus. Under mitt livs goda dagar. Hjälp oss att odla relationen till dig. både i dagar av glädje och i dagar av sorg. Jag ber att du ska utmana oss att leva de liv som du vill att vi ska leva, både i båten och på vattnet. I Jesu namn. Amen.